Då vill jag önska er varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar. Idag har jag med mig som vanligt Timma vid min sida. Läget?
Ja men fan, det är lugna puckar här. Det har varit en bra vecka. Peppad för att tugga lite poker igen efter att ha spelat ganska mycket poker här i helgen under vårt event i Malmö. Riktigt lyckat.
Härligt, härligt. Och sen har vi med oss en riktig pokerlegend. Även om han är ganska ung fortfarande. Men vi har med oss Jerry Ödén, även kallad Perry Mason. Hur är läget?
Jo, fan, det är bra. Kul att få vara med.
Härligt, härligt. När vi har med oss en turneringsgrinder som Jerry, så kommer det bli ganska mycket turneringsfokus idag. Och jag tänkte väl lite enkelt att vi får väl börja med att presentera dig för de som inte känner till dig. Vem är du och hur gammal är du, var bor du och lite sådär?
Yes, heter Jerry som sagt. Jag är 25 år gammal och har livnärt mig på poker sen jag slutade gymnasiet när jag var 19. Kommer från Gränna men bor numera i Göteborg. Och jag spelar i princip bara turneringspoker.
All right, då är jag med. Och sen så vet jag att du kan ju spela lite PLO Cash Game också, som många andra duktiga turneringsspelare.
Ja, man får ju sträcka till bängan lite när det är lite för kaxig ibland. Det får man göra.
Ja, vi har ju vissa av oss i den här gruppen har ju en tendens att vara lite småkaxiga. Men jag tycker jag och Timman brukar sköta oss ganska bra. Jag håller en låg profil.
Ja, det behövs ju några sådana som drar sitt strå till stacken när ni andra svävar bland målen.
hur började du med poker då? Var du liksom, var det vid caféborden i skolan, eller hur kom du i kontakt med poker första gången?
Pokermiljonen var det första jag såg det på tv, och jag hade väl ganska stor skalle vid den, även om jag aldrig hade spelat innan, så tyckte jag att alla var skitdåliga liksom. Jag fattade inte varför folk inte bluffade hela tiden när folk det kändes som att folk hade bara nöten när de bettade ungefär, så alltså, jag tänkte ju inte i de termerna, men var folk god så var det ungefär så jag tänkte.
Och du tänkte att det här går ju att lösa, tänkte du.
Exakt.
Och så gjorde du det bara.
Så satt jag filade på min första solver där. Och
det var sjukt att vi hade det som vi hade pokermiljonen uppe som fråga i Malmö nu. Bengan har ju varit med två gånger i pokermiljonen. Och så var frågan vad han hade fått för placering som bäst då. Han hade 2/4 platser.
Jaha, okej.
Ja, nej, precis. Det var...
Var det Winner Takes It All i det där?
Ja, jag för mig att det var något sånt. Jag vet inte om det var några tröstpriser.
Jag tror också att... kan eventuellt ha varit något tröstpris, men jag tror knappt det.
Mm. Jag tror det var hela grejen, liksom, att ettan tog hem hela skiten.
Det är ju kul ändå. Jag kommer inte exakt ihåg när pokermiljonen gick. Men det måste väl ha varit några år efter det att VPT och VSOP slog igenom, va? Jag tror det i alla fall.
Jag tror jag såg det här ungefär 2009. Men då, det var inte första säsongen eller någonting, men det var liksom 2008 eller 2009 var då jag kom i kontakt.
2005-2006 här. Attacken mot kvalspelaren Bengt Sonnert. Sonnert om Eckeskog. Sjuk tur. Otroligt. Man måste ha sjuk tur för att komma så långt när man spelar som han, säger proffset Bengt Sonnert.
Vi pratade med Bengan för ungefär 5 minuter sedan, och typ det sista han sa var att någon hade haft så sjukt mycket tur. Så det har inte hänt så mycket på 15 år med Bengan. Det rullar på som vanligt.
Någon gång ska väl han ha lite flit också.
Repliken: jag kom tvåa, var kom han? Svarar bara Eckeskog.
Det är fortfarande den bästa comebacken någonsin. Jag ska Bengan om någon säger emot. Nej, men då är det ganska långt efter VPT och det som jag fastnade för sig för VSOP, tror jag, och rounders och hela den biten. Men sen när VPT kom till Kanal 5 så blev det ju ganska stort. Man kunde titta extremt mycket på det där. Men
VSOP tittade jag extremt mycket på sen efter det. Jag tror jag sett varenda VSOP från 2007 och till idag.
Alltså, jag tror de börjar sända VPT-avsnitten ungefär i samma veva, 2004-2005 någonstans och framåt. För vet ju Danne Möller, FD Daniel Larsson var ju på finalbord där med vad heter han? Erik Lindgren, tror jag. På någon liten kanariefågel någonstans i värmen där. Och götta sig. Och det var 2005. Ja, det var ju... Och där sände
de. Exakt, det var ju några roliga resmål där de hade. Satt ute och spelade Isaac Haxton bland annat och några andra. Typ höll på att blåsa bort och kort och allt. Men det, de skulle prompt sitta ute och spela.
Konstigt att den idén inte har fortsatt.
Ja, ja. det hade de ju faktiskt. De spelade, jag tror att det var det sista året som Stu Unger vann. Samma år, jag vet inte om det var samma år som han dog eller året innan han dog. Det finalbordet i VSOP spelade de också utomhus.
Just det, jag satt på bilden. Ja.
Mm. Och det var väl just det finalbordet. Jag tror till och med att det var så att han var att han, antingen var han både full och hög eller så att han hade liksom däckat mellan sista dagen och finalbordet var helt utslagen och sen kom in och bara slaktade hela skiten ändå. Det hade varit intressant att förfölja den gubben.
Ja, han bluffade inte för lite.
Nej, han gillade att bluffa. Hyfsat duktig.
Han kom på det du kom på när du såg Pokémiljonen några år tidigare.
Ja, men exakt. Och det var väl lite de som liksom slog igenom ordentligt tidigt. Det var väl de som passade på att kanske inte bara spela nötter till en början.
Låter som en bra strategi.
Ja, det verkar ju som att det har varit det. Och på tal om bra strategier så tittade jag igenom lite dina Hendon-mob-resultat och dina Pocket Five-resultat och upptäckte att på
verkar som att ha en vinnande strategi först och främst.
Ja, till och med det, exakt. På det spåret så är det det ser ut som att det har gått helt okej och du ligger på 36:e plats på Sverigelistan med nästan 1,1 miljoner dollar inspelade. Live-turnering ska jag säga, men två platser över dig så har vi på 1,15 miljoner vår egen Bengtssonet. Hur känns det?
Ja, jag håller mig borta lite från live-turnering så han får njuta av det fram till sommaren ungefär.
Det är så långt du ger honom?
Ja, absolut.
Han får 6 månader. Han får njuta av det 6 månader, känns smäller det. Men du vet, vi pratade om det igår lite om Vegas i sommar, så det är inte säkert. Det kan bli så en riktig kukmätartävling som det heter i Vegas i sommar då kanske. Planerar du att åka till Vegas?
Skulle jag säga att det är ungefär 80% chans. Lite blodad tand efter förra året och i år kan även tjejen hänga med en längre stund.
Ja, kul.
Då blir det extra taggande.
Och för de som inte hänger med där, när du säger blodad tand efter förra året, vad innebär det?
Jag fick ju riva hem ett litet armband förra året i 1500 Mix PLO Texas.
Det är vackert. Sjukt vackert. Ja. Det var en jävla prestation alltså.
Är det någonting som har varit liksom en dröm att få vinna ett armband, eller har det blivit lite urholkat som folk påstår att det har blivit idag? Vad tycker du?
Nej, verkligen inte för min del. Det här var drömmen när jag började spela. Alltså som sagt, jag sa ju det att jag har sett VSOP 10 år i rad 2 gånger om liksom. Och armbandet var liksom, jag skulle inte sluta innan jag hade det. Och så det var liksom, det var det stora målet liksom, som var rimligt ändå. Såklart vill man vinna main event, men det är ju inte rimligt liksom.
Nej, men det är inget skämt att riva hem en sån här tur. Det var ju liksom över 1200 personer som deltog också. Det är ju liksom inga små fält. Även om en del säger att det är många events och så vi urholkat, så är det ju inte. Alltså man kan åka dit och spela exakt varje event i 10 års tid utan att vinna ett bracelet nästan, om man inte är liksom mixgame-specialist. Så det är ju ingen lätt bedrift att plocka ett VSOP.
Nej, om man bara tittar över hur många svenskar eller hur få svenskar som har vunnit. Nu vet jag inte exakt hur många det är, men är det inte ens 15 svenskar va?
Inte för att jag har koll på så, men det är 10 stycken och 11 armband.
Mm, exakt.
Är det med Europe inräknat då eller?
Ja, jag tror bara att det har tagits ett bracelet i Europe dock. Men det är jag inte säker på.
Nej, men det är ju som sagt. Och då kan man ändå, när man kollar på de här listorna över VSOP, vilka som spelar, så handlar ju antalet svenskar som spelar de här eventsen väldigt, väldigt högt upp kontra dels hur få vi är i Sverige och hur långt ifrån USA vi ligger. Det är extremt, det är mycket amerikaner och kanadensare, och sen ligger svenskarna ganska högt upp på listan och det är ändå inte så många som har vunnit.
Men jag måste ändå säga att förra årets så här, vad säger man, som man höjer lite ögonbrynen för, det var ju hur i hela friden Kåsson kunde hamna i Coconut Creek och riva hem en Visobi ring. Det är liksom ja, så här, vad är det som händer där?
Det är en rolig historia.
Det hade jag till och med missat, men det här,
ja, det får du gärna berätta.
Ja, det var ju så här att vi hade ju alltså Alfred Kåsson Karlsson, han grindade ju extremt mycket, ännu mer då. Och så i januari då så såg vi en möjlighet att åka iväg och ta lite ledigt.
Mm.
Och då skulle vi först till Florida. Och det är så att min flickvän jobbar på kasinot i Sverige, Linda. Många har säkert träffat som hänger i stugan. Och hon får inte spela livepoker i Sverige. Så när vi kom dit så ville hon spela en VSOP Circuit-turnering. Så här, $300. Och Alfred som skulle vara ledig, han bestämde sig för att hänga med på den turneringen. Kul att spela en $300 turnering liksom. Med såhär 1800.
Ja, såklart.
Och river hem hela skiten.
Helt magiskt.
Fantastiskt. Jag vill flika in här med en liten bad beat historia. Jag måste finna lite wine här också.
Ja.
Vi byter alltid procent han och jag.
Ja.
Men mitt bagage försvinner när vi flyger.
Ja.
Jag kan inte delta i turneringen.
Nej.
Så att American Airlines är skyldig mig typ $8,000.
Herregud.
Jag har fortfarande inte fått betalt. Jag skickade fakturan för 2 år sedan.
Det kommer. Det roliga här är att de hade en garanterad pris på $30,000. Pris på att de blev $530,000. Så. Snacka om att vara på säkra sidan.
Ja, de tog inte ifrån tårna kan man säga.
Nej, verkligen inte. Fan, vad sätter vi garantin på? Fan, kan vi få ihop 100 spelare?
Det är fan det sjukaste felräkning man har hört ändå.
Ja, oh, det är makalöst.
Inget trevligt poker om i alla fall Coconut Creek.
Var ligger det ens?
Ja, det är så.
Florida, Fort Lauderdale.
Okej, okej.
Det låter ju härligt med Coconut Creek.
Ja, exakt. Det är väl...
Det stora kasinot där är Hard Rock någonting. Hard Rock Casino. Finns det ju ett Florida också, som ligger typ 40 minuter ifrån eller något. Och så har de nog Coconut Creek som också är rätt stort och de kör sina VSO, eller sina USA-torer där, tror jag.
Mm. Hard Rock är väl det, det är väl där Jason Mercer hänger och slaktar allt för att han har blivit farsa och bosatt sig på hemmaplan nu.
Det är mycket, extremt mycket grinders från Florida som man träffar på när man är, eller som jag träffar på när jag varit i Vegas. Så det är ett väldigt vanligt ställe för folk. Om folk inte bor i Vegas och grindar live, så verkar det vara framförallt i Florida.
Men är det inte, är det inte bättre, är det inte i Florida de har gjort ett nytt hard rock som ser ut som en gitarr som är så här super super snyggt i glas typ.
Alltså jag var ju på Hard Rock,
men ja, inte... men alltså jättenyligen.
Okej. Okay. Ja, nej, det är mycket möjligt. Det är mycket.
Jag tror
möjligt.
Det.
Okej, okay, ja, ingen koll.
Nej. Det är ju intressant,
det
ändå
kanske inte är där.
Att det är så många grinders som bor i Florida. Det är alla pensionärer som flyttar dit och alla grinders då, tydligen.
Precis. Hon är ju inte... Florida Panthers lite på uppgång med NHL också. Så det kan, det kan nog bli aktuellt med flytt.
Alltså, det var ju asnice i Florida också.
Ja, jag var där för ganska exakt 10 år sedan. Men det är ju extremt... det är ju tacksamt att åka dit. Billigt att hyra hus och sådär om man vill åka dit på semester och... För folk som spelar golf är det väl rena drömmen att åka dit, kan jag tro.
Ja, garanterat. Garanterat.
Men vi tänkte gå vidare lite och prata om, det är ju någonting som vi pratade om, att AC Millions precis har dragit igång, där det spelas high stakes turneringar som lockar väldigt, väldigt mycket kändistäta fält. Och high stakes turneringarna har ju verkligen fått ett uppsving de senaste åren, där det fanns en tid där $25,000 turneringar var liksom jättedyrt, och när Monte Carlo Millions stora turnering kostade 25 000 så tyckte man att det var svindyrt. Numera är $25,000 turneringar
det är något man har i bakfickan.
Ja, men det är vardagsmat liksom. Det rullar ju mest hela tiden. Sen att pengarna fortfarande är enorma, men det rullar extremt många turneringar.
Vi tänkte... Motsvarigheten till de här $25,000 turneringar idag är ju $1,000,000 turneringar.
Exakt, ja, ja. Exakt. Och inte ens det rycker man ju knappt på axlarna åt nu för tiden, sjukt nog.
Ja, men alltså, tänk alla de här stackarna som har grindat Ashlet av sig liksom, och låg i toppen av Hendon Mob liksom, efter många, många års grind. Och sen så kommer någon yngling liksom, 23, bara skammal, slår sig ner, klonkar några 100k, vinner någon miljon, och så pangboom sa någon.
Ja, men exakt, det är lite som när man kollar på svenska topplistan. Vad har Martin Jakobsson som har vunnit 17 miljoner? Och tvåa på listan med 5,7 miljoner är Chris Björin, som väl hans största cash kanske är, jag vet inte, 400 000. Men han har bara grindat på i 50 års tid och bara fortsätter att nöta och nöta och nöta. Liksom.
Han bara grindar 150 år till, så jag fattar man.
Ja, men exakt. Och nu, det handlar ju inte om en high-stakes-turnering, men det är lite, eller high, det är klart, 10 000 dollar är också high-stakes. Men det klimatet och just hur Hendon-mobilisterna har sett ut börjar ju bli lite komiskt när inköpen är så pass stora.
Ja,
men där handlar ju väldigt mycket om hur folk byter procent och att de är stejkade och stejkar varandra. Och liksom, hur ser du på hela den businessen, att typ det här liksom, tyska gänget som åker runt, alla har procent i varandra och alla är polare med varandra. Och hur ser du på hela den här stejkdelen? Tycker du att det är rimligt att det är så höga inköp och att alla blir stejkade, eller att tycker du att man borde göra någonting annat?
Nej, alltså det fungerar ju, så att jag vet inte riktigt liksom, jag har ingen direkt åsikt om det liksom är rätt eller fel. Alltså det enda de tjänar pengar på, de här som har 10% i en 100 000 dollars turnering, det är att de kan ta markup. För att annars så tjänar du inga pengar på dem jämfört med att spela en 1K-turnering. Så, men det, om man ska se det ur ett åskådarperspektiv, tycker jag att det är jävligt osexigt med de här high-stakes-turneringarna. Alltså det finns ingenting som lockar mig att veta om att folk sitter med 10% själva och sen spelar en summa på 100 000 dollar. Liksom. Och det var kanske coolt första gången man såg det, men man blir mättad på det. Liksom. Och att, sen att det sitter businessmen med 100% och några proffs som är lite mer YOLO. Liksom. Men alltså det är mycket roligare att följa en vanlig EPT eller BSOP eller whatever. Liksom.
Ja, dynamiken i ett EPT-finalbord och sånt där, då kan ju bli riktigt, riktigt festligt.
Exakt. Något. Det är ju det häftiga, hur folk sitter på ett EPT-finalbord och spelar om så fruktansvärt mycket pengar som de, alltså de egentligen inte har råd att sitta med och se om folk håller under press och så vidare.
Ja,
ja, men exakt. Det är ju det som är så fascinerande, att det kan sitta en skolfröken från liksom, som har kvalat in via någon online-sida samtidigt som det sitter en superproffs bredvid, och det gör ju allting. Det tar alltid en extrem nivå, vilket på ett helt annat sätt än de här jättedyra turneringarna gör. Jag håller med till 100%.
Han i den här miljonen som var nu, Party Millions, han Rags eller vad fan han kallades för.
Ja, exakt. Som,
den gubben liksom. Han satt ju där och mådde så jävla illa så att klockorna stannade liksom.
Ja, och det är ju liksom, det är ju sånt som är roligt att se på ur ett åskådarperspektiv, istället för att återgå till det vi pratade om förra veckan, den här liksom, när det sitter 8-9 solvers vid ett bord och alla ser ut som Berkey och inte rör en fena och inte andas för att de inte vill ge ifrån sig täl, så jag spyr när jag tittar på det. Ut rent liksom åskådarperspektiv så är det fruktansvärt tråkigt att titta på. Och
det är ju det. Det är det. Det finns ju inget intressant med det, men samtidigt är det ju fett rimligt att det ser ut som det gör ur rent deras businessperspektiv.
Ja, exakt. Nej, det är ju så. Du, för någon som har spelat mycket
live-poker. Han Ragsen hade på typ 10-12 års grind innan liksom, på liven här, så hade han cashat för 36 000 dollar som bäst. Annars är det typ så här 50 pundare, 100 pundare, 250 punds turneringar liksom.
Ja, det är ju
så kanske för 311k här nu. Så man kan ju tänka sig att en sån gubbe liksom, det här är ju liksom toppen av karriären. Aldrig någonsin varit i närheten av att spela de här summorna innan liksom, så.
Och det är ju skitkul.
Ja, exakt. Det är så det ska vara.
Verkligen. Det som blir lite fascinerande nu att följa, det är ju liksom, vad händer med en sån här gubbe efteråt?
Ja, exakt.
Fortsätter han sin lugna och fina grind och liksom byxar de pengarna han har vunnit, eller går han lite bananas? Som tycker alltid är kul att följa.
Ja, absolut. Där har vi en, där får man se vad folk har för personlighet.
Ja, precis.
Lite test av karaktären.
Ja, exakt. Alla har ju inte ens undan sig lite i alla fall, men
ja,
vad säger du, Syre? Var vi med på agendan?
Ja, jag vet inte vad vi ska ta. Vi pratade lite om, jag tror att jag suger lite på min sista fråga till Jerry, eller en av de sista, men vi pratade lite om Galfond Challenge förra veckan. Och,
ja, på tal om att unna sig. Där har vi en gubbe som verkligen ska unna sig nu framåt här.
Du hade lite nya rön, höll jag på att säga.
Ja, nej, men alltså grejen är att det är inte jättemycket grejer, mer än att han ska ju börja spela mot Vinny Vidi här på onsdag. Och en grej som är lite intressant här faktiskt, vad det verkar som nu i alla fall, så kommer det live kommenteras på av vad heter han som kommenterar PokerStars?
Stapes.
Stapes, ja. Stapes och någon gubbe till. Och vad jag har förstått så kommer de inte, kommer inte Galfan vara med i streamen. Jag trodde från början att han skulle vara med på något sätt liksom. Men känslan nu är att de bara ska visa bordet liksom, och så ska de live kommentera och korten kommer bara visas vid showdown.
Så vad är, ja.
Det tappar ju charmen lite tycker jag.
Ja, verkligen, framförallt eftersom man ska spela mot någon som är anonym.
Ja, exakt.
Jag fattar inte ens poängen med det längre.
Nej, jag är också, jag måste säga att jag liksom, jag förstår ju att Galfond kanske inte själv vill sitta och visa sig själv och visa alla kort, men jag trodde att man gjorde en deal där antingen båda visar upp sina kort och där de har en kamera på sig eller någonting. I alla fall så att det liksom blir jämnt mellan de två. Och sen måste man ju på något sätt se det ur ett åskådarperspektiv. Jag tänker ju att om någon rycker ifrån sig den minsta lilla ledningen nu, så tror jag att tittarsiffrorna kommer att dala en hel del.
Ja, alltså jag tror inte att, okej, det kommer vi få intresse i början, men alltså...
Alltså det är jävligt kul, ja, att följa alltså resultatet och så, men sen om man kommer sitta slickad och följa actionen, det är en annan femma.
Ja, och jag vet inte. Jag tycker framförallt, som har ju följt, jag har ju följt Galfond streamar en del sen han började streama här för något år sedan, och jag tycker att han sköter sig väldigt bra när han sitter och streamar också. Så det hade ju onekligen varit kul att få höra sånt live, även om man kanske inte behöver kommentera allt han gör. Men ja, det är tråkigt.
Nej, vi får se lite hur det blir.
Och så här, alltså Stapes, alltså, han är ju en bra kommentator, men han är ju en underhållande. Hur kul är det att sitta och kommentera heads up PLO på nätet?
Ja, men exakt.
När man ser korten här.
De hade ju tagit in någon...
Vad ska han säga liksom?
Jag har inte heller förstått riktigt. Och de ska spela 4 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Jag vet inte vem som ska titta på det där riktigt.
Nej, det hade ju varit drömmen i alla fall att sen om man kanske inte vill visa korten hela tiden, alltid. Det kan man förstå lite ur någon form av synvinkel. Liksom, Vinny får ju jäkla informationsföretag övertag på det sättet. Men jag menar, han har ju redan ett stort övertag.
Ja,
som man säger så, men han kanske inte vill ge honom ett ännu större övertag.
Nej.
Men man kan ju ändå tänka sig att man ska vara med i streamen och snacka lite gött. Ja, men lite som när Bengan spelar med dolda kort till exempel på streamen, kör live på det här sättet.
Ja, exakt. Och framförallt att, alltså, Galfond har ju ändå möjlighet, det är ju han som kör den här challengen. Han skulle ju bara kunna säga det, att vill du att vi ska spela, och framförallt mot en sån gubbe som uppenbarligen enligt oddsen är favorit mot Galfond, då borde han kunna säga så här, men du måste vara med på stream med kamera i alla fall, så att det blir någonting att titta på. För det här handlar ju i grund och botten om att han ska promota sin sida, och jag tycker att det tappar lite sin charm. Måste jag säga.
Ja, det återstår att se. Men som sagt, det är jättekul att han gör en sån här challenge för liksom poken. Det är kul att följa någonting när de spelar hög PLO framförallt, det är kul. Men sen just hur de lägger upp det kanske inte blir optimalt. Men det återstår att se, vi kan kanske ha fel. Men en grej som är lite intressant, det är att det verkar ha kommit väldigt mycket pengar på Galfond när man kollar oddsrörelserna på PokerShares. Galfond står ju alltså i 2,16 när vi snackade förra veckan. Han är nere på 2,05 nu. Och i sin tur så har ju Vinny Vidi gått upp nästan 10 punkter. Och det känns ju som att det där borde vara ett superspel när det handlar om en av de absolut bästa PLO heads up-spelarna i världen, som ska möta en småbarnsfarsa som ska åka till Malta och låsa in sig någonstans och battla PLO flera timmar om dagen här.
Hur ser oddsen ut mellan dem?
1,82 på Vinny Vidi och 2,05 på Galfan.
Ja, men alltså gav, är det jämna pengar mellan dem två i challengen?
Nej.
Gav vi 4 gånger pengarna?
Ja, du menar, ja, så menar du. Har du väl koll på sidebetten? Det var ju mellan Action Freak och Antra, det var jämna pengar.
Ska vi se. Jag trodde att jag hade dem här, men det har jag inte. Jag tror att han fick 4 gånger pengarna, va? 800 mot 200 kan han ha fått så mycket.
Nej, 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 nej.
Nej, det
kan han inte ha fått.
Nej, det var jämna. Så det var 150 mot 100, eller så var det jämna.
Vi får kika
nätmatcherna.
Ja, oavsett så verkar det ju som att han har fått en gulddeal.
200 mot 100.
200 mot 100, okej.
Så 3 gånger pengarna fick han vinna vid det.
Ja.
Det var mot Action Freak som var jämna pengar.
Just det.
Men den matchen spelas lite kortare och lite högre stakes också. Så.
Jag funderar på det. Var Venividi den första som tackade jag? Eller vem?
Nej, första var ju Perkins.
Ja, ah, okej. Okay. Jag funderar på om han bara tog, för det känns ju som att liksom, ta någon anonym kille i de här settingen. Jag vet inte liksom vad han vinner på det. Så jag tänkte att han kanske blev stressad över att ingen tog baitet eller någonting. Men då var det inte det då. Liksom. Känns,
ja, men så, hur ska så var det ju faktiskt. Så var det efter, var det. Det var liksom ingen, det var ingen coach som mer än Perkins då. Han har ju sin first lounge eller vad fan heter på. Jag vet inte om man kan kalla sig för coach.
Livscoach kanske.
Ja, exakt. Livscoach.
Stallägare. Vi pratade om förra veckan, exakt.
Ja, exakt. Ja, men så han var ju den som tackade. Och sen så hände det inte så jäkla mycket. Och sen så var det väl någon av dem där. Och sen så kom ju Nandes in och började härja lite. Och sen så kom Jungleman, Adams och Action Freak in. Jag tror det var ungefär i den ordningen. Jag vet inte exakt. Men sen så tackade väl han ja till en gubbe till, va? En coach till. Det pratade vi om förra veckan med. Nej, jag tappade talet.
Exakt.
Chance.
Ja, exakt. Och ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte ju den här Indrén från början lät ganska genialisk och fruktansvärt rolig. Men namnen man ser som man möter och att han ska möta Brandon Adams live och jag vet inte riktigt längre. Man kan ju hoppas att en match mot Jungleman till exempel att båda dem är lite roligare och att man får se dem live med kamera och hålkort och hela skiten bara för att det är lite mer underhållningssyfte kanske.
Exakt.
Men,
ja, men den blev nog för festlig.
Ja, den sen, kommer väl bli festlig oavsett.
Ja, det tror jag.
Jag tror att Perkins och Jungleman kommer vara de matcherna som är lite roliga att kolla på.
Ja, jag antar det.
Ja, och där finns det inte chans i världen att när man möter Perkins att det kommer vara någon att han inte är med i streamen, känns det inte som.
Nej, de kommer det får vi fan hoppas.
Ja, och det vill ju Perkins också garanterat.
För, liksom. Ja, för helvete, för det har ju varit så jävla mycket att sitta och kolla på. Det måste ju nästan typ så här fyrdubbla tittarsiffrorna.
Ja.
Det är något man skulle kunna sitta slickad och kolla på. När man bara ser liksom att Perkins tappar tålamodet på båten.
Ja, exakt. Det är den där båten som kryddar till lite extra. Det är
ja, precis. Oh, herregud, ja. Nej, men som sagt, oddsen har gått upp på både Venividi och Action Freak där, och det, för dem som har tillgång till PokerShares och kan spela så är det väl att rekommendera och att lägga en slant på någon av de två.
Vi kanske borde kontakta något av de svenska bolagen och kolla om de kan snappa upp den här. Det hade ju onödigt
varit roligt. Spegla oddsen bara. Se åt svenska spel och spegla oddsen.
Exakt, exakt.
Ha en punkt över på allt.
Precis. Nej, men då lämnar vi väl Galfond Challenge för den här veckan. Det kommer ju bli ett stående segment, höll jag på att säga.
Ja, så är det. Framöver. Vi kommer försöka följa upp sen lite. Men som sagt, var onsdag smäller det, jag tror det är 19.00.
Ja, 17.00 tror jag. Men någonstans där. Ja. Onsdag kväll kommer de börja spela. Och ja. Vi pratade lite, ni har ju som sagt varit nere i Malmö, eller inte du Jerry, men Timman och hela stugan har varit nere i Malmö och spelat lite.
Och, ja, det var jävligt lyckat var det faktiskt. Det var inte lika mycket stugan folk som hade föranmält sig som till Stockholm. Men där kan man förstå lite, för att det var första eventet var i Stockholm. Stockholm är liksom det stora kasinot. Men det blev rätt bra uppslutning ändå. Vi hade 80 platser, till slut så blev det 71 gubbar som eller unika som köpte in sig i turneringen på lördagen där. Och även på fredagen i 2000 kronors turneringen blev det 64 inköp, vilket var enormt högt enligt många av regsen nere i Malmö där. De var absolut inte vana vid det deltagarantalet i en 2000 kronors turnering så tätt in på lön och så vidare också. Så det var sjukt lyckat. Bra cashcams efteråt. Stryktipset gick åt helvete. Hästarna gick åt helvete. Men,
och Dybban förstörde inredningen. Rasa ja, och paja en soffa. Och
och så gick han in i väggen. Gick in i väggen och bara försvann från kasinot och däckade på hotellet.
Ja, så det också.
Ja, det blev för mycket på lördagen där. Han bara, det var quiz och så var det streamen och sen så var det stryktipset och så var det här och så var helt plötsligt bara, det här bara började skaka och bli illamående. Jag tänkte att jag skulle lägga mig en timme och sen här vaknade jag inte igen. Ja, så han var sliten man.
Du brukar prata om näsblod i streamen när folk tar i för hårt, men det är skönt. Nej, men vi pratade lite om att sjukkort som de fortfarande har och lär ut bland dealers på kasinot, att det kanske har gjort sitt i de här mixgamesen, och att femkors PRO och kanske lite andra spel kanske är dags att man gör någonting nytt. Vad har ni att säga om det?
Ja, alltså upprinnelsen till den här diskussionen var ju faktiskt, jag spelade cashgame med Carl Falk under vistelsen här, och det var faktiskt han som tog upp ämnet med sjukortspoker när vi satt och spelade där. För att han, det spelas ju typ aldrig någonsin, men det är med i CC-dealernas utbildning vad jag har förstått. Och vi diskuterade saker som man liksom kunde förbättra de här eventsen, även om det inte kan förbättras så här as mycket med att man tar bort ett spel och lägger till ett annat spel, så är det ju ändå ganska många som gillar att spela till exempel sviten på klubbarna runt om, och när man åker iväg och spelar SM i Tallinn och så vidare, så kanske det hade varit ett bättre spel att ha i sin arsenal kontra ha sjukortspoker som relativt alltså, utdöende.
Sjukort är ju ett utdöende spel i den spelformen det ska spelas, det vill säga fix limit. I pot limit är det ju, alltså det finns ju inte. Det är ju liksom, det är ju i princip ett spel som Svenska Spel och kasinot då är typ ensamma i världen om att köra. Så att nej, det kan jag väl hålla med om helt. Vad gillar du sjukort från andra spelen? Är du en sån som väljer sjukort så fort du sitter och spelar dealers?
Nej, då har jag tagit lika många lättare som typ man gjorde i helgen. Nej, men alltså jag har aldrig talat om Botlimit 7-stad heller, utanför, inte någonstans liksom. Och ja, limit poker är ju inte så populärt generellt. Jag vet inte ens om man får välja limitstad.
Nej, det
nej,
får man inte.
Jag har spelat pot limit på kasinot i Göteborg en gång, det var typ 3 år sedan. Då spelade vi 2 händer under hela kvällen. Då körde vi 4-korts, 5-korts-pillo, och sen var det någon som valde 2 gånger 7-korts. Och det blev dyrt.
Det är det för mig också, kan jag säga. De få gånger jag har spelat det. Jag spelade mot en norsk-svensk pokerlegendar i Stockholm som heter Willy back in the days. Han valde alltid 7-kort på kasinot. Och han skopade mig i en jättebalja i 7-kort. Jag hade triss i kungar och han fick flush. Och ja, när man spelar 7-kort så är det ganska många gator som pengarna ska in på, så det åker in ganska mycket.
Ja, det är det är liksom inte gjort.
Nej, det är ju inte det.
Det är liksom en extra bettinggata i ett big bet game. Det blir stort liksom.
Ja, det blir extremt. Och framförallt, det brukar ju tendera att så fort man spelar ett dealersbord någonstans, så är det alltid någon som är jätteglad för att spela något spel och bara får välja det en gång per varv eller en gång när det nu är. Och då blir det alltid jättestora potter, för att någon vill alltid vara inblandad och
kryddrisen.
Ja, men exakt. Och det är ju kul på ett sätt, för det får ju folk lite gunga och sådär. Men håller med dig helt och hållet. Det är konstigt att de inte har gjort någonting åt det. Framförallt som att byta från till exempel sjukkort i sviten som vi pratade om är extremt mycket enklare än att dela sjukkort. För sjukkort är ett helt annat spel. Sviten så behöver du inte tänka, det är inte så nytt. Enda skillnaden är att man får byta kort i sviten. Och för de som inte vet hur sviten funkar så kan jag berätta att det är en blandning mellan mörkpoker och PLO. Skillnaden är att du får från vanlig PLO då att du får 5 kort, och sen så är det en vanlig bettingrunda som det är preflop, och sen kommer en flop. Och efter bettingrundan på floppen, det vill säga precis innan turn ska läggas upp, då får man byta valfritt antal kort i handen. Och väljer man till exempel att byta 1 kort, vilket är väldigt fördelaktigt, för då får man välja 1 öppet som man sen kan tacka nej till. Och när man väl alla har bytt kort så kommer turn, och så spelas det som vanligt ut till river. Och vid showdown så delas potten mellan den som har bäst mörkpokerhand och den som har bäst omaha-hand. Och det är ju ett spel som har blivit väldigt, väldigt populärt de senaste 10 åren egentligen. Men det spelas mycket runt om på mindre klubbar runt om i Stockholm och övriga landet. Och jag tror att det är någonting som skulle kunna locka massa trafik till kasinot också.
Det är ju en sån här grej som skulle vara kul liksom att ha under, ja men typ så här poker, SM och sådana där grejer. Men ja, så att det finns möjlighet
skulle få att glida in och leda liksom. Skulle få jättefin uppslutning med. Jag tror också, alltså jag tror det hade varit mycket bättre att byta sviten mot stötpoker.
Ja, sen vet jag inte riktigt vad tanken är. Alltså sådär, om du bara skulle öppna upp svitenbord, för jag vet ju av erfarenhet och spelat mycket att spelet på de här borden går extremt långsamt. Och i kasinot gör ju ändå det här i vinstsyfte att rejka pengar och tjäna pengar per timme. Och det spelas säkert dubbelt så många händer på ett vanligt Texas eller ett PLO-bord jämfört med ett svitenbord. Men å andra sidan så lockar folk till kasinot och det är inget spel de direkt kommer gå back på.
Nej, men jag menar, de gubbarna som spelar det där, de dricker ju en och annan lättöl också.
Ja,
så det kommer
så.
Ju inkomster från andra håll.
Exakt så. Och det är också på tal när vi pratar om limit poker, så är det när jag styrde upp några mixed games för några år sedan, så spelade vi mycket fixed limit sviten, och det är ett fruktansvärt roligt spel, för att sviten som det är utformat idag blir tyvärr väldigt man tjänar väldigt väldigt mycket på att vara tight, och man tjänar väldigt väldigt mycket på en bra mörk pokerhand, och låser man ner den och sen så frirullar man för halva, och när man spelar i fixed limit då kan man vara ute och dra lite mer, och det är ju kul.
Då har vi simpel strategitips för er som ska testa sviten. Se till att ha en riktigt bra mörkpokerhand, bomba på så kan ni frirulla PLO-halvan.
Det är faktiskt så det funkar. Och precis som du säger, de man möter gillar ofta att ta en pilsner eller två. Och per automatik verkar det som att alla som spelar sviten, de gillar att byta kort. Det vill säga att de kikar alltid
på femma ibland.
Ja, men exakt, då får, ja, det händer väldigt, väldigt ofta att folk byter fem kort. Och då vet man att man inte är riktigt bra game när de synar ett potbet på flopp och sen byter fem. Men
sviten skulle att, inte vara ett kul spel om alla spelade så seriöst de kunde.
Är det nej. Och det är ju verkligen så. Jag spelade det där mycket och var snortajt, men folk bryr sig ju liksom inte. Utan de betalar ändå och hoppas att de får halva. Och de gånger de inte fick halva så kunde man jula lite. Men jag tror överlag, jag tror det här sjukorts, det finns liksom ingen anledning att ha det kvar. Och det kommer inte behöva särskilt mycket utbildning för de dealer som finns heller. Så att jag tror att det är någonting man skulle behöva titta på.
Nej, det vore grymt kul.
Så vi får väl prata med Linda helt enkelt.
No Limit Hold'em, 4 och 5 korts PLO och sviten. Sen har vi en trevlig SM-vecka.
Ja.
Ja, nej, jag tror absolut kul. Att det vore någonting. Jag tänkte att vi går vidare. Vi var lite och snuddade på det förut när vi pratade om hur super high stakes grinders tjänade pengar genom att sälja procent med markup. Och det är ju ett ämne som har det har varit en het potatis i många år, men det exploderade väl för några år sedan när Sean Deeb och The Markup Police
Johnny Vibes
exakt gick till angrepp, och när Phil Hellmuth sålde procent. Och ja, vad har ni för åsikter om att sälja med markup? Har ni köpt med markup? Hur brukar ni göra?
Det roliga där var väl att när det där blåste upp, om jag inte missminner mig, så var det ju någon som kallades för Johnny Vibes. Jag kan inte hans fulla namn, men han skulle väl sälja på 2+2 inför VSOP. Skulle han sälja något paket för typ $50,000 med 1,4 markup. Och killen hade så här totala cashes på Hendon Mob, typ $60,000.
Han skulle alltså sälja för...
Man skulle sälja för en summa som var högre än man hade i totala cashes till 1,4. Och det var där det blåste upp lite. Att liksom det fanns inte tillräckligt mycket underlag för att han skulle vinna så mycket i de fälten han skulle spela. För att det skulle liksom vara värt för folk att köpa. Inte i närheten av värt för folk att köpa till 1,4 där enligt Sean Deeb. Och sen var ju Doug Paul ganska snabb att hoppa på det där och drev lite med honom. Så tror jag det slutade med att han tog ner sin post.
Ja, jag tror också att det blev någonting sånt. Men nej, men det var väl just det att han hade en egen vlogg och lite hela den grejen. Så att han hade ju en följarskara som då skulle köpa upp de här procenten, tyckte han. Och sen var han ju primarily en cash game-spelare, liksom. Det var hans grej. För någon som faktiskt är en turneringsspelare, när vi pratar om dig, Jerry, när du säljer eller byter procent och sådär, hur gör du med markup, eller vad tycker du om markup överhuvudtaget?
Alltså markup är ju det är ju i många fall när folk säljer en befogad markup, det är ju alltså om du inte säljer, om jag spelar en turnering med 50% ROI och jag säljer till ingen markup, då ger jag ju folk pengar bokstavligt talat. Alltså jag ger dem så fruktansvärt hög equity. Jag brukar aldrig sälja med markup själv. Jag gjorde det för några år sedan, men det är för att de gånger jag säljer procent så säljer jag alltid till kompisar och de säljer tillbaka till mig utan markup. Men hade jag sålt till allmänheten och jag skulle spela VSOP i main så hade jag aldrig någonsin sålt till 1,0 liksom. Men tycker jag också i det här fallet med Johnny Vibes, alltså han kan ju, kunde ju sälja till de här markupen enbart för att han har en följarskara. Och sen då är ju frågan om det är moraliskt korrekt. Och göra så liksom, för att han annonserar inte liksom, han säger bara liksom okej, ni har ju sett att jag vinner när jag spelar mina cash games liksom, där har ni sett mina Instagram videos så därför kan jag ta 1,4 tror jag liksom, typ så här.
Ja, nu ska vi krossa VSOP, let's fucking go.
Ja, och problemet, alltså jag är lite twistad till det här, för att det är inte liksom så här, är det fel av svenska staten som säljer trisslotter att de inte, det är inte så att det står jättetydligt att de bara ger tillbaka 40% eller vad det är liksom.
Ja, 49 eller 51.
49.
Men ja, det är så. Jag trodde faktiskt det var ännu lägre. Okay.
Nej, det är 49.
Men
faktiskt.
Det är inte så att man, det är inte så att man skyltar med det.
Nej.
Är det rätt eller fel? Och jag köper inte argumentet bara att nej, men det är staten det går till, skattepengar. Det är, skitsamma. Jag tycker ju att man ska ju ha någonting som visar att är det okej, jag kan slå de här gamesen. För du ska, även om du liksom inte ska sälja, jag ska inte sälja till ingen markup om jag slår gamesen väldigt hårt. Men jag måste ju först och främst garantera i mitt tycke att det jag säljer är värde för mina köpare. Jag säljer ju för att då spela hela turneringen själv. De måste ju ha en plus EV-deal, men den ska inte behöva vara stor. Du gör fortfarande pengar. Om någon säljer till 1,02 eller om någon har 3% där ROI och du köper till 1,02, då har du gjort en bra deal.
Mm.
Eller en vinnande deal. Jag
ja, och där sa du faktiskt något bra. Att generellt sett så är det ju så att man säljer ju procent i turneringar när man vill minska sin varians för att det är ett för stort inköp.
Exakt.
Och det är ju ofta här som det kan bli väldigt svårt för folk som kanske inte har 100% koll på hur det funkar. För man ser ju många gånger när folk använder någon form av graf eller dylikt från, från mycket, 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 mycket softare turneringar och mycket lägre turneringar för att backa upp att de ska kunna sälja i den här dyra turneringen till samma markup som de har ROI i de här mycket, mycket billigare turneringarna, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och det blir väldigt missvisande, för dels som sagt så ska de ju spela en turnering som är för dyra för sig själva. De kommer troligtvis inte spela optimalt, kommer ju garanterat inte ha samma ROI i den turnering som de har i sina vanliga games som är mycket, mycket softare. Och det är väl där det kan slå lite fel ibland tycker jag, när man ser runt omkring folk som säljer procent.
Ja, och det är exakt, det är lite det som jag är också, precis som Per och Jerry pratade om, att man är kluven över att liksom någonstans så är det så här att det är liksom köparna och säljarnas marknad. Finns det marknad och om jag vill sälja till 1,5 i markup och folk köper, så finns det ju en marknad, men det är ju, jag skulle ju aldrig göra det även om jag liksom på något sätt kanske trodde att jag hade liksom 40-50% ROI i någon turnering, för att jag tycker inte att det känns liksom moraliskt riktigt. Men det är svårt det där ämnet, och just som du säger Timman, med att man har ju oftast, underlaget man har visar oftast på lite billigare turneringar, softare fält, man kanske inte kommer spela sitt A-game när man spelar dyrare turneringar, så det är extremt svårt att veta vad man ska sätta. Men jag tycker generellt att det har dykt upp mycket säljande till procent i Facebookgrupper och sådär på senare tid, som jag tycker att det är, folk säljer till extremt hög markup.
Jag tror det måste vara så här att man får sälja till vad man vill, men du måste också öppet få kritisera det.
Ja.
Alltså om det ska vara en fri marknad så måste du, alltså du måste också få, för att jag menar, det är ju ett sätt att försvara människor som inte vet jättebra. För det är klart att du kan ju sälja, jag kan ju säga uppenbarligen att okej, den här turneringen tror jag att jag har 20% ROI, men jag säljer till 1,4 för annars kommer inte jag spela. Så vill du köpa en lott här, så gör det.
Ja, men exakt.
Eller till exempel säga, jag vet inte vad jag har för ROI här. Jag kanske, eller säga att du inte ska säga till någon markup överhuvudtaget, men du kanske är förlorande i turneringen. Men var ärlig, jag tycker att det är snyggare att vara ärlig i så fall. Vissa människor kommer köpa för att de gillar dig. Om ja. Du framförallt har de följarskara som Johnny Vibes har då. Alltså, det är okej. Men var öppen och ärlig med det. Och presentera inte. Det här gör ju alla. Alla presenterar någon jävla skitstatistik som är fruktansvärt missvisande. Vad gäller, antingen så visar de deras 5-10 cash game som har spelat i, som han då, han spelar 5-10 cash game liksom. Och ska han in och spela, jag vet inte vad han ska spela för turneringar, men det är helt, inte helt irrelevant, men det är...
Nej, men så ska han in och spela 5K6-maxen i VSOP till exempel.
Exakt, och folk, till exempel, om folk ska sälja på nätet, en vanlig sida som folk använder då är ju Sharkscope. Och det går ju att filtrera de här och plocka bort den delen som har gått dåligt för dig när du visar din graf.
Ja.
Och du kan, och du bara, ja, nu ska jag spela min så här sjätte, jag ska spela min sjätte 10 000 dollars turnering i livet och jag har cashat i tre av de första. Det betyder ingenting.
Nej.
Fem turneringar är absolut ingenting.
Det betyder inte att man är stark under press då, att man har presterat i de tigoturerna.
Ja, eller att du
kliver mot slutet. Nej, men så är det också. Och en annan grej som är lite intressant också, det här med typ så här, vad man har för totaler och i på Sharkscope också. Det kan ju också vara lite sjukt, för att det kan ju vara så att du har liksom krossat 50 dollars turneringar över 30 000 games till exempel, och har en ROI på 38%, men sen så har du backat livet på 100 dollar uppåt och spelat 200 dollar och 1000 dollar och bla bla bla. Och då kan det fortfarande din, även fast du liksom är nästan even på kontot, då ska det fortfarande din AVG ROI vara så här 28%.
Exakt.
Ja, precis. Och då helt plötsligt så ska du sälja procent i den här 1000 dollars turneringen och sen visar jag 28% ROI är, så säljer till 1,2 eller 1,25.
Ja, och ger bort 3 eller 8% och så där tycker folk att de gör då. Och är det just det, och det som du sa Jerry, att så länge man är öppen med det, och det måste få finnas en diskussion. Och på det ämnet så var jag faktiskt, jag var med i en Facebookgrupp och det pratades lite om markup, och jag tyckte att diskussionerna från början var sådär att det var liksom, man säljer med markup, punkt. Så att så fort någon sålde procent så sålde alla med markup, och alla verkade tycka att det var liksom, folk förklarade det som att det är så här man gör när man säljer procent. Och jag insåg att det var ganska många i gruppen som inte liksom, kanske
som var outbildade, typ.
Ja, men som inte var så jätteinsatta i poker, utan som bara kanske köpte, och det är väl helt okej. De liksom på ett sätt. Men då försökte jag skapa en liten diskussion, och det blev ett stort ämne. Det blev ett inlägg som var liksom 100 meddelanden och jättemycket människor som skrev, och sen dog det ut lite, och sen så var det en kille som sålde procent där jag kommenterade lite och uppriktigt ville veta just det vi pratade om, Sharkscope stats och lite sådär. Och det var en jättekort tråd, vi pratade liksom 7 meddelanden fram och tillbaka, och sen när jag vaknade upp morgonen efter så hade jag blivit utslängd ur tråden tillsammans med en annan kille som sen kontaktade mig och var så att han hade skrivit ett inlägg där han undrade om de som skapade gruppen hade gjort det bara för att kunna sälja med markup, eftersom de kastar ut folk så fort det blir en diskussion. Och nu tror inte jag riktigt att det är så illa, men det blir också så där, det blir så konstigt, för att det måste få finnas en diskussion om det, för att jag vet att många av de som har köpt procent inte förstår. Precis som du säger, Perry, som är liksom extremt duktig och har spelat extremt mycket turneringar, du också Timman, att det går inte bara att titta på Sharkscope och säga så här, men här har jag 35%, därför kan jag sälja till 1,3 liksom. Och sen som vi har pratat om, att så länge det liksom, så länge man är ärlig och säger det här kanske inte är ett vinnande spel, men vill ni köpa en biljett och vara med och raila mig, så gör det liksom. Ja, och det är helt okej.
Sen så bängarna, ganska intressant sak också, när vi pratade om det här någon annan gång, jag kommer ihåg att han, det är ju så här, det är många streamers som säljer de här, vad heter de jävla amerikanska gubbarna, de säljer ju på någonting poker,
Stakings.
Exakt.
Ja, men Stakings är precis de här amerikanska streamers som har tusentals tittare. Och de kan ju sälja till ganska hög markup. Men grejen där är att du får ju ett mervärde, för att de streamar ju allting. Du får följa alla turneringar, du får följa vad de gör och allt sånt där. Så då blir det att du köper liksom, du köper nästan en pay-per-view-grej.
Ja, men det är exakt. Det är som att lägga en slant på fotbollsmatch.
Som att man följer, och så samtidigt ska man följa där man har investerat i. Ja. Och då kan jag tycka att det kan vara värt att betala ett litet överpris, just för att du får ju följa där och investerat i och följa hans stream och allt sånt här också. Det finns ju den aspekten också.
Ja, men exakt. Ja, det är ju precis det... som att lägga pengar på en fotbolls- eller hockeymatch och för att skapa lite extra krydda. Det är samma sak. Då har man någonting att raila in sent på natten, om det är så att man är med och vinner 10% om någon dingar någon gång. Och det kan ju hända.
Ja, det är ju superrimligt och alla såna här saker, det är ju rimligt. Jag menar, det är ju fortfarande så här att om du kör, alltså du kan ju köpa till ganska sjuka markups många gånger och ändå är det mycket bättre än att spela på andra saker du gamblar på liksom, om du tycker om att gambla.
Exakt.
Men som sagt, var öppen med det.
Ja.
Ja.
Nej, men det är ju, och det är ju lite så där, det är ju ja, jag vet inte. Ja, det är ett extremt svårt ämne, för att det är ju som du säger, det blir ju på något sätt, för vissa så känns det som att själva markup-försäljandet är liksom stora delen av inkomsten helt plötsligt. För att det är där de helt plötsligt har tjänat sina pengar sen. Och då blir det ju lite skevt på något sätt.
Men, det är ju så det funkar, tror jag, mycket i så här super high rollers och sånt. Men där, alltså jag vet ju inte, jag har aldrig köpt procent i dem. Det är liksom spekulationer jag hör från andra spelare också. Men där är det ju för, alltså där när du tar, de kan ju sälja till en undermarka på ändå tjäna extremt mycket pengar, för att om du säljer 90% till 1,05 och du har 8% ROI liksom, eller 10% ROI, så är det fruktansvärt mycket pengar att tjäna på det ändå liksom.
Ja, ja, verkligen.
Men den businessen gynnar alla.
Ja, ja, men det är ju så, och det är det som gör att, alltså anledningen till att de här stora turneringarna ändå funkar, det är ju för att de lockar till sig de här super valarna, som de brukar kallas, som har alldeles för mycket pengar och tycker att poker är kul, och de köper hellre in sig i en 1 miljon dollars turnering istället för en 10 000 dollars turnering, och då bunkrar alla de andra ihop och så byter de procent med varandra och säljer till markup, och sen så håller alla tummarna för att det är något av proffsen som vinner i princip.
Sen är det grillfest.
Ja, men lite så.
Ja, men en annan rolig historia när vi just med den här med market gaming, det var ju när Phil Hellmuth skulle sälja i den här 10K superturboturren under, jag tror det var under VSOP. Då sålde han till, skulle han sälja 30% till 1,8 i 10K superturbo.
Alltså det,
jag som ser Jerry här ser att han sitter och skakar på huvudet bara.
Ja. Alltså där har du ju prime exempel på hur han motiverade försäljningen också. Det är ju liksom, han bara, ja, men jag har ju haft över 80% ROI genom min karriär i VSOP, så att det här är ju rimligt liksom.
Ja.
Då tror han att det är liksom ingen hänsyn till vilken turnering det är överhuvudtaget, och ingen hänsyn till att hälften av det han har gjorde han på 90-talet och början av 2000-talet liksom.
Ja, precis. Och så ska han spela en turnering där typ den absolut bästa kanske har 20% ROI liksom.
Exakt. Alltså jag tror inte att, ja, nej, okej.
Vad är för snäll då?
Han är lite dryg. Nej, men alltså han, alltså jag tror inte att han är vinnaren till 1,0 i den turneringen.
Nej, men jag menar den absolut bästa. Jag menar,
det är dumt, men
nej, men jag menar att den absolut bästa i fältet där kanske har liksom mellan 20-30% liksom i en sån tur.
Exakt.
Och någonstans dit jag ville komma, och då ska han ta liksom 80%.
Ja, och där är det just det vi, återigen det vi pratar om, att så länge han hade kunnat motivera det med så här att det här är liksom, jag kommer aldrig ha den här edgen, men om ni vill vara med och följa mig så får ni göra det här och här och här. Och framförallt så är det så konstigt att han säljer liksom en 10K turnering som inte är så där jättedyr jämfört med hur mycket pengar han ändå borde ha. Då kan man tänka att han borde kunna sälja och liksom skänka bort något till välgörenhet eller göra någonting annat.
Ja, det är liksom. Där har vi ju liksom, det är mycket, mycket smartare att göra som Negroni gjorde inför VSOP nu.
Ja, det är ju det sjukaste.
Bara pumpa ut procent i hur många som helst.
Liksom. Värdet någonsin för de som faktiskt köpte.
Ja, jag menar det. Och då har man liksom, då har man 500-1000 gubbar i ryggen liksom som hejar på en i hela sommaren.
Ja, och sen att allting sket så att allting kraschade när han väl skulle sälja allt och sådär, det var ju tråkigt. Men
det här med Helmut, det finns ju bara två anledningar till att det gör det. Det ena är ju det som är mindre troligt, att han inte har så mycket, så extremt mycket pengar som vi tror liksom behöver.
Ja,
det andra är ju att det är en jävla egogrej liksom, att han säger bara, ja, men jag kan ju sälja till högst procent i
VSO. Exakt. Han vill ju hamna högst upp på de här listorna när man sorterar efter markup. Det är ju liksom det som är på något sätt, ja, jag vet inte. Eller sen finns det ju det tredje alternativet, att han bara tror att han är så bra på riktigt.
Ja, eller så är han bara jävligt aware liksom, att han vet att om jag gör det här så kommer det liksom blåsa i hela pokervärlden och
varenda proffs kommer. Du tar ett steg liksom till. Ja, det är inte alls
att det blir
bra,
att det blir publicitet liksom.
Ja, ja. Alltså mycket får man säga om honom, men jag har trott att han har varit över som pokerspelare ganska många gånger, även i de här VSOP-turneringarna som han fortsätter att vinna, men han motbevisar ju gång på gång att han fortfarande håller Även om det är liksom, han passar väl bäst mot, han är väl, måste väl ändå vara den spelaren på den nivån som är överlägset bäst mot dåliga spelare inom citationstecken. Där han fortsätter att slakta 1500 dollars turneringar och har gjort så i 20 års tid, till och från. Jerry skakar lite på huvudet, men
alltså jag, många säger att han är fruktansvärt dålig, det vill jag verkligen inte påstå, men han spelar fler turneringar än vad någon annan gör liksom. Och jag är ganska övertygad om att han har sprungit över EV i sin karriär, och det tror inte han själv, men det...
Nej, såklart han inte tror. Men jag har nog de flesta på de där listorna.
Ja, man kan prata hur länge som helst om Helmut, så...
Ja, han lockar fortfarande intresse, det får man säga. Men jag tänkte nästan, vi har ju en av dem på Pocket Fives topplista över internetvinnare. Och har du lite smarriga frågor till Jerry kanske, Timman?
Ja, men alltså de här... alltså Pocket Fives, det vet vi att det är ju liksom väldigt beroende på vad man får in för volym och så vidare, givetvis. Men om man säger så här, du är på 19:e plats där. Om vi säger att du och alla andra de här svenskarna som ligger före här hade spelat på samma volym, hade du ledat Pocket Fives då?
Svar nej.
Svar nej. Ja, det var ett snällt svar här.
Nej, jag ser mig inte som bättre än många av de som ligger över mig just nu. Jag tycker, jag har inte listan framför mig, men det är jävligt många duktiga spelare som ligger i toppen. Det har inte bara en volym att göra. Det är de svenska som ligger i toppen, skulle jag nog alla se som bättre än vad jag är.
Vem ser du som den bästa svenska spelaren nu? Är det Lena?
Alltså jag kan aldrig vinna mot honom, så jag måste ju säga det. Alltså det är som att han ser mina kort. Så att,
tror han skulle kunna folda kung mot dig?
Aldrig foldat nio.
Nej, men det är vassa gubbar. Lena och Darre, Greenstone, Aces. Han har ju gjort en jävla klättring, måste man säga, sista...
Han har rushat.
Ja, verkligen. Han har extremt fina resultat. Har du spelat mycket mot honom sista året, eller?
Ja, en hel del. Vi hade ett riktigt stort finalbord nu under Winter Series. 2K knockout-turnering där jag slutade trea och han vann. Han har en annorlunda spelstil har han faktiskt. Men det, vad jag vet, så diskuterar han liksom inte strategi med de andra svenska som jag känner så mycket. Så det är inte konstigt att han har ett annat perspektiv på poker än vad många andra har.
Ja, sånt är fascinerande. För det blir ju lätt så att de som är i toppen av någonting kommunicerar med varandra och hjälps åt att bli bättre.
Låter ju vettigt ändå, måste man säga. Jag tänkte på tal om duktiga spelare, så pratade vi förra veckan om det här Poker Out Loud-formatet där man får sitta runt ett bord och de live-kommenterar händerna.
Lyssnade du någonting förra veckan här, eller?
Jag har sett lite.
Vet du vad det är för någonting där, Poker Out Loud?
Ja, jag har sett typ en hand med det.
Ja, så du förstår konceptet.
En supersjuk hand. Men det är väl alla vad jag fattar.
Ja, det känns väl som att höjdpunkten är väl, de har väl plockat ut lite underliga händer. Jag vet inte, det känns väl som att, jag tycker tanken är svinbra, men utförandet kanske inte är 100% än, det vet jag inte. Men jag tänkte med en fråga som jag ställde lite till Bengan och Timman här förra veckan, är att om du skulle få välja två spelare, kanske en då spelare som du verkligen är imponerad över och vill veta hur den personen tänker, och sen så kanske någon annan spelare som bara liksom, som du är väldigt nyfiken på, som folk kanske vet om. Har du några namn direkt ur lådan?
Alltså ett namn som kommer upp direkt är ju Bryn Kenny.
Bra namn.
Honom var vi på lite för, eller Bengan var på honom lite förra veckan.
Ja.
Jag tror det var.
Sen så, om man ska se till någon som vore skön och bara få veta vad fan han tänker, är ju Gus Hansen.
Mycket, två mycket bra namn.
Alltså han sitter där med sina jävla miner och bara, och så gör han något jättekonstigt som man inte förstår sig på där. Det var kul att veta vad det är. sittande och tänker på vad man ska käka nästa och sen så bara blir det liksom.
Ja, exakt. Ibland vet man, det är ju de spelarna som är mest fascinerande på något sätt, om man inte har någon aning om vad som snurrar runt i huvudet. Ja. Jag tänkte lite, när du sa Bryn Kenny så började jag tänka på Kenny Tran. Kommer ni ihåg vad de gjort några, såhär, du som har kollat mycket VSOP har ju sett när han gjort sådana riktigt sjuka syner. Det är också en gubbe man skulle kunna lyssna på när han sitter och överlägger om han ska syna eller inte.
Ja.
Men, ja. På tal om Gus Hansen, på CC där i Malmö så hade de faktiskt en liten bokhylla inne i pokerrummet med pokerböcker. Då fanns hans bok där, Every Hand Revealed.
Det är, jag köpte den och det är en av de mest underhållande böckerna jag har läst inom poker, måste jag säga. Jävligt intressant och ett hyfsat bra koncept han drog igång. Jag vet inte om det var så sjukt att det var första turneringen han spelade eller om det var typ andra eller tredje. För att han bestämde sig för att han skulle skriva en bok där han där han liksom gick igenom alla händer som han spelade i en turnering och som han sen vann. Och jag vet inte om det var första, andra eller tredje turnering han spelade som han gick och vann. För han hade ju en liten diktafon med sig, och så efter att han hade spelat varje pot så gick han och pratade in i den här diktafonen hur han hade spelat och alla tankar han hade om varje hand. Och det är ju något han kunde ha fått suttit med i 10 år, men det tog honom typ 2 veckor så hade han spikat den turnering som han gick och vann.
Så har det klappat och klappat.
Ja, det var inga konstigheter.
Ja, fan.
Ja, vad den säger ibland.
Ja, exakt.
Harrington on Hold'em hade de också. Och sen tror jag det var Super System. Och sen kommer jag inte ihåg vad det var med för böcker. Men...
Vad har Jerry läst för pokerböcker? Var det så du började? Började du med pokerhandboken av Glimne back in the days?
Nej, den har jag faktiskt... Jag har aldrig ens sett den.
Nej, den är fantastisk.
Jag har läst 2 pokerböcker och en läste jag väldigt tidigt. Och det var Play Poker Like the Pros.
Det är väl helvet. Ja.
Jajamän. Jag ska lära mig lite om hur man spelar sina topp 10 händer.
Var det där han pratade om massa djur och grejer?
Ja, precis. Arnar, möss och panter och...
Ja.
Ja, någonting där. Örn skulle man vara i alla fall. Det är topp 100 i världen.
All right. Ja.
Jag hyrde pokerhandboken på biblioteket. Och sen så fanns det en bok till, David Sklanskys The Fear of Poker.
Det var väl typ 99% matte, bara fullkomligt.
Ja, det var det. Och så kom jag ihåg att jag tog med den boken till skolan då, på gymnasiet. Och sen så tog jag kopiatorn och sen så skrev jag ut, kopierade hela boken och så satte jag in i en perm. Och sen, för jag fick bara låna boken typ en vecka eller någonting på biblioteket. När jag tillbaka så hade jag en perm. Jag satt hela sommaren och läste igenom den jävla perm.
Det är en dedication typ redan från start.
Ja,
inte konstigt att det gick som det gick.
Ja, men det var ju verkligen, alla hade läst pokerhandboken, men sen var det ingen som visste något mer riktigt så här. Och sen så, vad hittade den där på biblioteket? Vad fan är det här? Och så matematik och det pot-odds.
Du hittade liksom guldgruvan direkt, tänkte
ja,
du.
Ja, men vad fan är det liksom, det här måste ju spara ner liksom.
Nu är det bara att börja printa.
Ja, exakt.
Du hittade en solver direkt.
Ja, precis.
Ja, jag började också
det,
faktiskt.
Det är den enda pokerträning jag har behövt i hela min karriär.
Ja, jag började faktiskt också med det. Jag fick pokerhandboken och ett pokersätt på julafton någon gång när jag var... Vad kan jag ha varit? Det måste ha varit när jag var 17 kanske, så 2002. Ja, då nötte man pokerhandboken, det får man säga. Man lärde sig om lilla och stora mörken och allt vad det hette. Det här kunde man ju i princip ingenting om. När vi började spela poker, då tog vi med oss alla mynt vi hade och sen så kastade alla in typ 5 spänn var och sen så fick man 2 kort och sen la vi upp en flopp och sen började vi spela. Det var så tidigt vi började. Vi hade ingen aning om blinds, ingenting. Det var sen är jag ju lite äldre än vad ni är också, så att jag skyller på det.
Jag läste Chris Mormans första bok också. Jag tror att den andra är bara någon självbiografi som ska vara riktigt ointressant. Men den första boken var det bara massa händer han hade spelat upp.
Ja.
När den väl kom ut så tycker jag att den var riktigt, riktigt bra. Och idag är den väl mer eller mindre precis som allt liksom typ inte
förlegat.
Nej. Men det var precis när jag hade börjat spela poker på heltid som jag läste den. Och den var supernyttig för mig då.
Ja, jag tycker
det måste vara jobbigt. Ja,
kör då. Ja, jag tycker ju att pokerböcker rent... Det finns några pokerböcker som inte är strategiböcker som ändå är intressanta. Jag läste Doyle Brunsons självbiografi också. Och mycket vill man säga om den gubben, men det livet han har levt är onekligen roligt att få höra om när han åkte runt i Texas och grindade en massa bargames och det var pistolhot och rån och mord och det var någon som dog vid bordet och det. Han har varit med om det mesta kan man säga.
Alltså, men där snackar vi om någon som har liksom bra läge att krydda sina historier.
Ja, det finns ju ingen själv. Ingen kan kolla någonting.
Så kan du verkligen vara. Det vill man inte tro. Det ska man inte sitta och tänka.
Nej. Men jag hoppas ju verkligen, jag har inte läst den här, men jag hoppas ju verkligen att han är en sån som kryddar sina historier med liksom, så de verkligen blir för bra för att vara sanna.
Ja, alltså
det är så kul att lyssna på sånt.
I retrospekt så får man nog säga att en del kan nog ha varit, kanske inte var 100% korrekt. Men intressant var det i alla fall. Men vi ska väl börja knyta ihop säcken. Men jag tänkte fråga dig, Jerry, hur ser din pokerframtid ut? Och vad tror du om liksom, poker i allmänhet? Hur ser pokern ut framöver? Nu när det har blivit lite ändringar för oss som spelar i Sverige och för oss som inte har tillgång till alla sidor längre och sådär. Hur ser det ut framöver, tror du?
Ja, nätpoker ser ju ganska tungt ut. Så ja, fälterna blir mindre och så vidare. Men livepoker ser ju fantastiskt ut. Det blir bara större och större. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att fälterna blir större och större och softare på live-touren. Det är fantastiskt.
Det är som det ska vara, höll jag på att säga.
Ja. Ut och reska åt folk.
Ja, eller bara liksom gå ut genom dörren och hitta närmsta klubb. Det går också.
Ja, och sen ser jag nu att ni är petad på Svenska Spels årsranking till en tredje plats.
Ja, hårt,
det faller alltså, som en sten från första platsen.
Det var han jag slog headset på och sen har han tydligen briljerat mera.
Ja, du får ta och sätta ner dojan alltså.
Ja, det kommer.
Jag fick... Fan, ja, kör du.
Ja, fan, det är många roliga namn man hittar nu när man sökte på lite böcker. Paul Magriel, X22. Kommer du ihåg honom?
Ja, ja, visst. Det är sjukt, jag kommer ihåg alla de här gubbarna. Det är så skadat.
Ja, herregud.
Det är kul. Jag satt faktiskt och kollade ett gammalt VSOP-event som en kompis vann för, ja, det är 2009 tror jag det var. Och satt och kollade igenom den listan och dök upp massa sådana här Paul Darden. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, ni som kollade på VPT någon gång. Det är mycket såna här gubbar som bara dyker upp som man inte har någon aning om var de kommer ifrån. Men man bara ser ett ansikte och sen kommer man ihåg exakt vad de har lirat för någonting. Men,
ja.
Nej, men om vi inte, kan vi tolka det som att du kommer ut och resa mer och spela mer livepoker, eller är det fortfarande liksom onlinepoker som gäller, eller ska du gå vidare och göra något annat kanske?
Ja, det är ganska oklart. Det kommer nog inte bli så att jag, alltså, även om det lät så på mig, så kommer jag nog inte börja spela med live. Jag tycker att alltså, det är jävligt kul. Det är kul i omgångar och sen så är det omständigt också. Och
man kan ju inte sitta i kallingarna och lira, det är det.
Nej, det är, jag tycker fortfarande att online poker är fruktansvärt roligt när jag väl tycker att det är kul, till exempel serier och sånt. Så jag tycker jag föredrar det om jag ska välja ett av dem. Men det finns en liten chans att jag inom ett par år flyttar utomlands för mer möjligheter att spela både på nätet och live. Och det finns också en möjlighet att inom ett par år så har jag slutat. Så att det är jävligt oklart liksom.
Ja.
Or på... Ja, många faktorer.
Blir det Florida då eller?
Ja, alltså det hade varit bra för live, men då kan du inte spela på nätet överhuvudtaget.
Det kanske man kan, inte om ett par år, det blir nog svårt. Men har du något liksom, är det något speciellt land eller ställe som du har kikat extra på?
Wien är väl det vi har diskuterat lite där hemma. Wien eller London.
Det verkar som att alla flyttar till Wien för att spela poker.
Ja, men det är bra.
Ja. Ja. Jag går flyg från Skavsta.
Gör det?
Ja, jag tror fan det.
Ja. Får du bjuda ner oss sen på stuga?
Absolut, absolut. Nej, så vi får se. Det blir, jag lär inte ha slutat innan det här året till slut. Men det kan, alltså, jag titta lite ibland och fundera på kanske börja plugga liksom, och börja spela poker mindre liksom. Men,
du ska inte göra som alla andra då, och liksom annonsera ut det stora avslutet och sen två veckor senare sitta där på söndagen igen och nöta.
Och vinna någonting, va?
Exakt.
Ja, Alltså när jag... Det är fan sjukt ändå. 2 timmar och 15 minuter tar det från Nyköping. 369 spänn om man bokar den.
Ja, vad fan, då åker,
kan man hälsa på, kan man hälsa på 3 gånger i veckan.
Ja, verkligen. Ja,
jag bokar in dig på ett gästrum där. Vecka 2.
Det är perfekt.
Vad frågade du precis innan?
Nej, det vet jag inte. Det var väl liksom framtiden och poken i allmänhet och internet, men det var väl mer det, tror jag. Sen tror jag inte att jag hade så mycket mer.
Ah, okay. Ah, ja, det var någonting så. Ah, skitsamma.
Skitsamma.
Oh. Shit the same. Exakt. Vi laddar på här nu för kommande roligheter. Det är väl det är väl egentligen scoop här nu framåt maj som är nästa stora höjdpunkt på turneringsscenen online. Om det inte kommer in någon liten miniserie emellan då, en tendens att göra det nu för din.
En turbo TK.
Ja, just det, den kom in, ja.
Och lite bra, mer i närtid.
Var det inte någon som vann ett sånt event förra året?
Ja, det var ju svensk heads up i Maine.
Ja, det var det.
Robinho, ja, det var det. Och Jamaica.
Ja, så var det, ja. Men sen fan att det var någon som vann någon på $55 för nästan 5 dollar.
Oj, jag tänkte att jag gick in i den fällan. Herregud, det är bara, har ni äggen så det bara trappar mig. Det funkar varje
gång. Det var vi som var de ödmjuka, var det så?
Ja,
inte tuta sin egna horn här, inte.
Så hade jag glömt bort att den turneringsserien var till och med.
Ja,
slarvigt.
Ja.
Slarvigt.
Ja, nej, ja. Men... Och sen lite mer i närtid så har vi ju nu på onsdag homegamet på Svenska Spel. Så att när du lyssnar på det här, om du lyssnar på det när det släpps, så kör vi imorgon klockan 19.30 på Svenska Spel. Så in och köta och titta på oss när vi streamar. Och om vi har tur, eller ja, otur beroende på hur man ser det, så kanske vi får med oss Jerry på en sväng på onsdag.
Vem vet.
Yep. Men stort tack för att ni har lyssnat på Tiltad och Klar. Och stort tack till Jerry för att du var med och gästade.
Tack för att du fick vara med.
Okay. Yes, och Timman, alltid trevligt. Vi
visst.
Hörs igen om en vecka helt enkelt. Tack för idag allihopa.
Hej då.